Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det har blivit dags för en kaffepaus.
Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe.
Det är ett klassiskt kafferep.
Mm. På riktigt.
Ja, exakt.
Ja. För äntligen har vi fått kaffespons.
Mm, det tog bara 4 år. men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza.
Lavazza Caffè Italiano.
Jaha.
Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe.
Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend.
Mm.
Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend.
Nej,
eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där.
Ja.
Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god?
Mm.
Det är så himla. Jag tycker den är så god.
Mm. Det här har vi ju finmalt, det vi dricker nu. Mm. Och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press.
Mm. Mm.
Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså supergott.
Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv. Och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor till.
Ja. Du bara fixar kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud. Det är alltid bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet.
Så kan det någon sån gammal, riktig sån rolig historia liksom?
Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet.
Ja.
Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu om det här är något som håller. Den går så här. Nils...
Kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från...
Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka.
Ja.
Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med
detaljerna
dialekten här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre.
Nej, men det är det som grej. Gör det en klassisk.
It was a big deal. It was going to, en big deal. Ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Det här tåget stannar inte i Deje.
Snyggt.
Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så.
Ja.
Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av, men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig Deje då, så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte.
Ja.
Väldigt snyggt. Snygg bild.
Ja.
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i Deje.
Det är verkligen...
Det var en klassiker.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är dumt.
Mm. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg.
Troligt.
Ja, snyggt.
Tack så mycket Lavazza.
Tack Lavazza.
Då så Nisse, do your thing.
Ja, okej. Vilken ljusröst jag har.
Hehehe
mina, icke-binära och sen alla resten. Det är fredag och jag har försovit mig. Ja. Men jag, det får man göra. Det är fredag, mina damer och herrar, icke-binära, alla ni. Det är kafferepet. Alla är välkomna på den här bussen. Jag sitter och tittar ut över ett muret Fuerteventura, Las Playitas. Ett träningsläger där man tydligen ser ut som att man har varit med i 16 Weeks of Hell i 4 dagar. Mm. Som Johanna Hurtig-Wagrell, som sitter till Albin Olssons höger, sa. Hej, ja. Johanna Hurtig-Wagrell.
Exakt.
Precis så.
Ja, men du såg väldigt fresh, men ändå alltså den där looken, okay, man får när man är lite tärd av hårt kör.
Ja, precis.
Det är en bra look. Det, är den
det ser ut som att du har levt där nere, på både gott och ont. Jag har också tänkt på en annan grej med dina. Du är väldigt aktiv på Instagram stories under tiden du är där.
Jag skulle... Lugn nu, jag har bara presenterat Johanna Hurtig-Wagrell.
Förlåt.
Och Albin Sårman Olsson.
Ja, du är väldigt aktiv där på.
Jag har hälsat på er båda. Ingen har sagt hej än.
Hej, utan ni bara kör över. Nisse.
Ni säger det så här... Ja, du ser tärd ut. Det är vad ni har sagt.
Nu kör vi.
Jag har sagt hej och välkomna till kafferepet. Du ser tärd ut.
Fy fan vad du ser ut, Lisa. Nu kör vi.
Fan, har du gjort?
Ja, men jag tycker mer synd om de stackarna som de här. Det är mycket pensionärer på dina stories nu som bara är så helt oanande. De är bara där nere för att de vill må bra, och så får de vara med i en sån Instagram kändis flöde och bara så, där går jag och simmar en säl, där är en tjock gubbe, här är någon som tappat ett pubishår på ringen.
Jag tappar fan pubishår varje dag. Att vi kallar honom Arthur Ringat, jag tycker det är lite kul.
Ja, det är kul.
Nu går en tjock tysk familj här utanför och säger, promenaden in the mountain. Kul. Nej, men, jag är smart, jag tjuvfilmar ju bara folk från andra länder än Sverige.
Så ja, det är ingen som kan... Och de kan fan ha det, tycker jag.
Ja. Alltså, vi har en tysk på 900 kilo som jobbar vågmaskin här. Ja, men du vet så här... Jag undrar, den här andra veckan, första veckan, då var det liksom Frankrikes simlandslag. Aha. Nu är det är ett helt annat game på gästerna.
Mm.
Fy fan, han tysken, han jobbar där med att bara vara i vattnet, för de har inte råd att fylla poolen ända upp, så han måste vara i poolen, fylla upp så att det
når. Och så sätter han sig bara, fyller upp bara vågmaskinen, det är när han är anklarna bara så, och så drar det igång, det blir strömt och barnen har kul. Ja, nej, men fetta förbi, hörni, ja. Fetta förbi, hur kul är inte det då? Nej. Jag skojar bara, han är jättesmal.
Men du, Nisse, vad är det här för podd egentligen vi håller på och spelar in?
Nej, det här är lite som Alex och Sigge, vi bara tjabbar och har lite kul. Nej, det är absolut inte, utan det här är en podd som heter Kafferepet, där ni svenska folket skickar in era historier, sägner, rykten, skröner till oss på kafferepet@underproduktion, så att våran kära Malva, som är våran redaktör, tar och väljer ut de bästa historierna varje vecka, så kommer vi läsa upp dem. 3 stycken varje vecka. Vissa tycker att det är för mycket. Till exempel Isak Jansson och andra lösaktiga personer som Elina Dörje. Men det tycker inte vi. Så vi läser upp 3 stycken historier var, och sen beslutar vi vilken historia som är bäst, och den sprider vi vidare så att alla svenskar får använda den som sin egen. Vet du vad jag hörde från min systers kille Jakob? Han sa så här. Så att vi sprider vidare en historia varje vecka.
Mm.
Eller hur?
Ja. Ja, om man har en historia, vart ska man skicka den då?
Jag har redan sagt det. Till kafferepet@underproduktion.se. Men det är tåls att upprepas.
Ja, men det är tål verkligen att upprepas.
Så att, bra sagt, Johanna.
Ja, jag är med.
Ja, du är med.
Nog om... I teorin är det väldigt lätt, va, med att podda. Men ska vi visa dem hur det går till nu då, när vi faktiskt läser upp de här roliga skrönorna?
Det tycker jag.
Ja, vem vill börja den här veckan?
Albin?
Det kan jag göra, absolut. Mm. Och då, okay. Jag tror också att den kommer börja väldigt... Det känns som en stark rubrik här då. Då kör vi. Bruksorts Kaiser Söse.
Ja, det är en stark rubrik.
Händelserna ni snart kommer få beskrivna för er utspela sig i en liten före detta bruksort på Västerbottens södra kustland. Ni vet, ett sånt där samhälle med en skola, två matvarubutiker, en lokal pizzeria och en restaurang med serveringstillstånd. Där ortens lokala förmågor super sig redlösa och begår äktenskapsbrott, så det står härliga till. Gärna med grannen. Likt andra orter med nedlagda bruk i vårt avlånga land så är demografin tämligen varierad. Detta fick min far erföra för sisådär 10-15 år sedan. För att få en bild av vem min far är så ger jag en kortare beskrivning. I dagsläget är han i sena 50-årsåldern, ursprungligen från Göteborg, King, men uppflyttad till Norrland på tidigt 90-tal på grund av kärleken. Han har varit
King!
King. Han har varit egenföretagare. King. Han har varit, inom teknisk skryt. Infrastruktur i snart 20 år. Och bor numera ensam i sin stora villa vid havet.
Man, det låter som en dröm så gick, tillvaro. Ensam med stor villa vid havet.
Så gick det med den jävla kärleken. Ja.
Jo, men. Friheten är störst. Nej,
jag är inte ensam, jag är i fred.
Exakt.
Stereotypen om en göteborgare stämmer väl in även på denne herre. Ordvitsar och diverse dåliga skämt haglat tätt. Han är även så där härligt framåt och glad som göteborgare för det mesta tycks vara. Men av egen erfarenhet så vet jag också att han har ett temperament som får samtalen till Albin Sorman Olsson efter Martin Timell-spektaklet att blekna i jämförelse. Utöver detta besitter han även en otrolig, nästan orimlig principfasthet. Fy fan vad jag älskar din farsa alltså. Jag har även mina vad sa du?
Men jag skrattar bara för att det är så otrolig och orimlig.
Ja. Jag känner så många sådana, inklusive min egen far. Ju.
Jag tänkte på din pappa direkt.
Jag har även mina misstankar om att han har haft ett lite stökigt förflutet. Då jag vet att han under 80-talet hängde med en del filurer i Göteborg som senare kom att bli en del av en så kallad 1%-klubb. Dessa egenskaper i kombination med varandra är nog det som leder fram till händelserna som snart kommer att utspela sig den här hösten sent 2000-tal. Det hela börjar med att min far, som vi kan kalla för Håkan, åker ner till ett förråd han hyr in till det nedlagda bruket på orten. Förrådet ligger lite avsides, alldeles in till vattnet, och det är aldrig speciellt mycket folk i omlopp i närområdet. Väl på plats ser han att någon knipsat av det stora hänglåset som normalt sitter på förrådet. När Håkan sen slår upp portarna till förrådet inser han till sin fasa att röjsågen, diverse handverktyg och batterier saknas. Vid det här laget kan man tänka att min far var skapligt upprörd. Men snart upptäcker han något som får det svartna för ögonen totalt. De personer som varit i förrådet har stulit min kross. En barnkross.
Åh, gud. Åh, jag vet. Alltså, jag har sådana förhoppningar nu.
Ja, jag med.
Alltså, uppmånandet av den här personen hittills är filmiskt briljant, skulle jag vilja säga.
Man vet att ett vad i helvete har ringt över minst en gång.
Åh gud, vad är jag mig glad.
Håkans temperament har vid det här laget visat sig, men nu tänder hans principfasthet på alla cylindrar. De har stulit lyckan från ett barn.
Och det är så himla fint i kombination med superläskigt.
Jag har ändå en tår i ögat, liksom lite blandad röd och blandat skratt.
Ja.
Ja.
Nu börjar detektivarbetet. Men någon polisinblandning är det aldrig tal om. Han ska själv ta de jävlarna. Direkt föll misstankarna på kvarterets pundare som några månader tidigare flyttat till grannkommunen. Vi kan kalla honom för Jeppe. Ja, jag trodde det var plural, men det är det naturligtvis inte. De har en pundare.
Yep.
Ja.
Det var man orkar med att hålla sig med.
Ja, verkligen. Vi kan kalla honom för Jeppe, men Håkan ville såklart ändå ha lite mer på fötterna innan några drastiska åtgärder vidtogs. Han visste att pundare Jeppe umgicks en del med en gemensam bekant som Håkan direkt kontaktade. Denne bekante blev hårt pressad av min far. En man man inte säger nej till. Särskilt i det sinnestillståndet han för tillfället befann sig i. Efter ett kort men intensivt samtal hade Håkan fått bekräftat sina misstankar. Samt fått telefonnummer och adress till den misstänkte. Håkan hade ingen direkt plan. Men jag kan tänka mig att tankegångarna var i stil med... Någon ska dö.
Det är så kul att gola ut sin pappa på det här viset också.
Men alltså, någon ska dö. Det låter som jag varje dag. Något inte går exakt som jag har tänkt.
Ja. Tänk dig om någon hade stulit din dotters kross. Det var det exakt samma.
Och lycka. Ett barns lycka.
Ja, nej. Verkligen.
Med dessa... förmodade tankar i huvudet åker han den cirka 2 mil långa bilfärden hem till Punda-Jeppe. Framme vid lägenheten inser han till sin besvikelse att Punda-Jeppe inte är hemma. Och kanske till Punda-Jeppes lycka. Varpå han ringer numret han fick, tog av sin bekanta. Samtalet förflöt som följande. Ja, det är Jeppe. Tjena, du, jag hörde att du hade lite grejer till salu. En röjsåg bland annat. Ja, ja, för fan. Jag har en massa grejer också. Okej. Jag hörde även att du kanske hade en kross till salo. En barnkross närmare bestämt. Ja, precis. Jävligt fin. Du kan få den för ett bra pris. Okej, men nu är det så här att det här är mina grejer som du stulit ur mitt förråd. Det tog mig 45 minuter att ta reda på att det var du som hade stulit grejerna. Och nu har du en timme på dig att återställa allt du stulit på sin rätta plats i förrådet. Annars kommer jag att hämta dem. Då blir det inte kul för dig. Jag vet vem du är och jag vet var du bor. Klick!
Avslutet, älskar jag. Fan, det här är allas dröm.
Alltså, det är verkligen taken.
Ja.
I don't know who you are,
no,
but I will find you and I will kill you.
Ja, verkligen.
And I'm gonna get my son's lycka tillbaka. Jag kan inte släppa att han har stulit ett barns lycka.
You stole my child's happiness.
Ja, det är så jävla roligt.
När Håkan lagt på samtalet tog han tillfället i akt och ristade in ett budskap på Pundar Jeppes dörr. En timme, stod det.
Det är så dumt. Oh, det är så dumt.
För att sedan hugga fast den morakniv han använt i dörren. Sedan åker Håkan tillbaka till förrådet och väntar. När en halvtimme passerat ringer han Pundra Jeppe än en gång. En halvtimme, klick.
Oh,
han har satt kniven i dörren också. Ja. Alltså, nummer ett så är det, alltså, det är liksom ändå ett ordentligt hot. Ja. Nummer två, han är det visar också, jag är inte ens lite rädd att du tar den här kniven och kommer mot
mig. Nej. Exakt.
Det här är inte min enda kniv.
Nej.
Man säger så.
Det här är min lilla kniv.
Exakt. Han kommer stå liksom i fullmonderad sån Jason-utstyrsel.
Ja.
Mm. Han kommer stå med slakta kniven. Oh, gud.
Cirka en timme och 45 minuter efter det första samtalet svänger en sunkig Volvo 745 in framför förrådet. Håkans lust att döda har vid det här laget svalnat. En rejäl avhyvling kanske räcker. Det är såklart Punda Jeppe och hans pundapolare. Innan dessa har någon chans att kliva ur bilen stormar Håkan fram och rycker upp förardörren. Han sliter åt sig Punda Jeppes mobil, plånbok och nycklar som ligger på instrumentpanelen för att sedan utan tveksamheter kasta dem rätt ut i havet. Punda Jeppe frågar vad fan han håller på med och påpekar att det där var ju hans grejer. Vad vi Håkan svarar: de där har du snott, din jävel. Han bara ut.
Snott hemma nycklarna. Ja. Det är så dumt.
Punda Jeppe blir upprörd men tycks kunna behärska sig då han nog inser att han är underläge. Men Håkan nöjer sig inte där utan tar fram sin 40 cm långa skiftnyckel för att sedan krossa alla rutor en efter en på den sorgliga ursäkten till bil som han kommit hit med.
Oh,
herregud.
Alltså, oh, Gud.
Och det här är då alltså när hans lust att döda har svalnat.
Ja, det här är hans utskällning.
När han har lugnat ner sig lite. Då händer det här.
Det tar lång tid också att slå sönder en framruta. Det är så många hugg.
Oh, fy fan. Det här blir bara... Den här historien verkar inte riktigt ha börjat än.
Okej.
Okay. Åh, kul.
Nu rinner då bägaren över för Punda Jeppe och hans pundapolare. När Håkan vänder ryggen till och går tillbaka till förrådet tar de tillfället i akt och svingar en 2004-regel mot Håkans huvud. De missar och träffar hans axel. Detta får Håkans modlust att återigen väckas till liv. Blodet kokar. Alltså det är verkligen... Beväpnad med sin bastanta skiftnyckel går Håkan till motattack. Ursinningslöst svingar han sig till och ligger med full kraft mot huvud, ben, mage och armar. Jävlar alltså! Är det här ett mord som jag sitter och garvar åt?
Det börjar likna det.
Tilläggas kan att Håkan inte är någon liten kille. Han är 1,90 lång och väger sina goa 100 pannor.
Det låter som jag. Tänker, vad läskig jag, hur läskig jag är ungefär. Så läskig Håkan.
Men det kanske är andra sorts pannor.
Ja, vad fan menar du med det?
Inget. Att det inte är spansk ölpannor utan det är mer...
Spansk ölpanna. Ja, jag är helt med. Jag tror att han har mer skräck än jag än en panna.
Han misshandlar de båda pundarna så svårt att en av dem får tillbringa en vecka på sjukhus.
Oj.
Aj.
När de båda ligger på marken i kraftiga smärtor, blodiga och oförmögna att ens ställa sig upp, ger Håkan dem ett ultimatum. Om det så visar sig, eller att han ens får höra att de befinner sig på orten igen, så är det här bara början. Sen plockar Håkan helt sonika ihop allt stöldgods, ställer tillbaka det på sin rätta plats i förrådet och åker hem.
Nej, men inte ens ringa ambulans.
Nej, nej, det är...
Han har slängt hans mobil
i havet.
Några veckor efter händelsen stöter Håkan på den lokala sheriffen i matbutiken. De hälsar artigt, varpå polisen med hånfullt leende utbrister: jag hör att du fick tillbaka dina prylar. Senast för ett par veckor sedan stal sprit och andra föremål under en fest som Håkan anordnat in till sin verkstad. Förbrytaren fastnade på övervakningskameran och han fick idag tag i numret till personen i fråga. Jag önskar honom all lycka till. Fan alltså.
Herregud. Men alltså... Okej att misshandeln, den gick för långt.
Ja, det får man säga.
Den gick för långt.
Ja, får man, varför tog han inte bara prylarna?
Liksom allt annat samma hade jag älskat att kunna göra det där.
Ja. Men alltså å andra sidan, jag tror ju liksom, det gick väl för långt. Han var ju förbannad. Men så också då att man drar ju en 2004 mot bakhuvudet på någon av en, med en tanke ändå känns som.
Ja, nej. Det här är kameran. Men alltså, jag bara menar att den delen kan inte riktigt...
Nej, men för fan det känns...
Men det är ju verkligen så här att man bara, så önskar jag att jag kunde göra när någon snor något från mig.
Ja.
Bara, vet du vad? Fuck okay. You.
Då ska
då kör
hälsa
vi.
På
då
skiftnyckel.
Kör vi. Då är vi igång.
Men jag tänker lite, är det inte att man får lite sånt att det här är ett pyttelitet Tokyo, den här lilla byn. Alltså det är liksom, Yakuza styr. Ingen begår några brott, för då kommer Håkan med skiftnyckeln. Ja. Det är så jävla dumt att sno. Åk till grannbyn och sno. Mm. Här gör du inte det liksom.
Nej, det, alltså det är
men, frågan är... Det, vad var det de hade svingat mot hans bakhuvud?
En 2004-regel.
2004-regel. Jaha, en sån.
Ja, det är ändå rätt...
Jag har ingen aning vad det är.
Jag antog att det var någon stor järngrej.
Alltså det är en 2x4 tum regel då.
Stor.
Alltså. Okay. Vad är en regel?
En som du kan skruva vägg i till exempel. Alltså två...
Så den är det en bräda?
Den är metall.
En planka kan man säga.
En planka, tack.
Han slog någon en planka.
Han siktade på hans huvud med en planka. Ja.
Men det är också kul att Albin har fått den här historien. 2004-regel. Vet väl alla vad det är?
Det var många grejer. Det var liksom en kille med temperament. Ja. Han är från Göteborg och han vet vad en 2004 är.
Ja, exakt. Vi har ju sagt så här förut. Åh, är det du själv som har skickat in den här? Det har liksom aldrig klingat. Det har aldrig varit så nära sanningen som att det är din pappa som har gjort det.
Nej, precis. Hade det inte varit någonting med Västernorrland och nedlagd bruksort så är det ju min farsa, tror jag.
Då är det lycka direkt. Men en av de starkaste start jag vill minnas att vi har haft.
Det var det här med att han blir lite orolig att det, liksom att det skulle bli en sån skrattet i halsen slut.
Ja.
Alltså att båda dog, sen styckade han dem och så matade han deras föräldrar med
köttet.
Ja, visst.
Och, som sagt, Håkan hade ett jävla temperament.
Han är inte klok.
Ja, han... Ja. Åh, gud. Nej, det där gjorde mig försovningsnisse glad.
Ja, samma. Hör du, Nisse, vill du köra nästa eller?
Jag kör gärna nästan så att jag, för att jag behöver ju lite, jag vaknade verkligen till, men jag tror att jag kan behöva lite mer vakna till av att läsa och försöka. Och Albin, något du ska ha, jag har ju läst lite vi har, du och jag har ju fått skit för våra
ja, mest vista. Av oss själva tror jag, det är ingen annan som tycker
jag läser, jag är en sån som in och läser vad folk skriver om den här podden. Det var någon arg tant. Hon kan dra åt helvete. Jag är ledsen.
Vad var hon sur på?
Nej, hon hade väldigt mycket. Hon älskar dig, Johanna, så du kan vara lugn. Men hon tyckte inte riktigt. Hon tyckte vi gjorde mycket fel.
Så men hur kan man vara arg på någon för att de inte kan läsa ordentligt? Det är väl liksom ett handikapp.
Jo, om vi säger så här, håll min öl. Här ska du få dåligt uppläsningshistoria. Okej, här kommer.
Jag tycker ni läser jättebra för övrigt.
Mm. Ja, fan. Håll, alltså, jag kommer läsa så bra nu. Historia nummer 2. Överklassens kratta. Ja, den lämnar många frågor.
Ja.
Jag har ingen aning om vad det kommer vara.
Nej.
Men det är kul att du har börjat få överklass-stories alla nu då.
Jo, exakt, för att jag är på en all inclusive där de tillagar katt på onsdagar.
Ja, exakt.
Okej, jag ser ett namn här. Jag hoppas att det blir bra. Nu kör jag. Överklassens kratta. Denna historia utspelar sig på västkusten på en ö som jag vet att i alla fall två av er kafferepar är högst bekanta med. Detta då jag fått äran att träffa två av er genom mitt sommararbete på ön. En serverade jag på en fiskekrog tillsammans med Fritte Fritzson och en annan i en gammal festvåning skämtades på öns kontinentklingande paradrätt. Vi är på Marsan.
Så det är Albin och Nisse.
Absolut, för att där har jag ätit afrikana. På sommaren fylls båthamnen med norrmän, tyskar och rika herrar från Hovås som mer än gärna lever loppan några kvällar per sommar utan att skänka en tanke på fru och barn. Man har sett både det ena och det andra genom åren från alla fastlandsturister, men någon ska inte få någon mer plats idag. Denna historia utspelar sig en höstdag. Löven har fallit från träden. Sommarturisterna har varit borta sedan länge. Och således har ön gått tillbaka till sitt lugna, naturliga tillstånd som är verkligheten där ute 9 av 12 månader om året.
Den är riktigt sorglig. Ja,
vi liksom försöker måla upp en sommar till något vackert när den är död.
Ja, precis. Men det är ju det. För att det, liksom man... Marstansbor är så, det är så hemskt tillvaro på ett sätt. De bor ju på kanske så Sveriges vackraste ställe.
Ja.
Men det är också, de längtar till sommaren hela, alltså det är ju vinter liksom på, som att de trycker på en knapp.
Mm.
Så kommer liksom minusvindar och liksom regn från sidan.
En övergiven känsla.
Ja, i 10 månader. Och sen liksom trycker de på knappen igen. Då blir det sol och sen är det helt fullt med odrägliga tyskar och danskar och norrmän och skit.
Och då är det dags att tjäna pengar.
Och, exakt, och då är det liksom vidrigt på ett annat sätt bara.
Och 5 personer från Koön som är där för att döda alla de turisterna. Okej. En av de personer som även spenderar tid där ute under andra månader än juni, juli, augusti är en herre som vi kan kalla för Urban. Urban är ingen märkvärdig eller ögonfallande herre och för det otränade ögat är han inte mycket för världen. Men de som vet, de vet att trots Urbans ganska trötta klädsel och tilltufsade utseende så kan han slå de flesta hovåsgubbarna på fingrarna när det kommer till plånboksstorleken.
En sån gubbe alltså?
Ja, alltså en jävla grosshandlargubbe.
Ja, som
är en bränn, som jag kallar brännvinsadvokat. Det är så att Urban faktiskt inte bor på Marstansön utan på en mindre ö i närheten som är mer eller mindre privat.
Mm.
Att bo på en mindre ö innebär att man då och då behöver ta sig in till civilisationen för att handla mat, vatten och dylikt. De flesta som lever som Urban tar då vanligtvis kanske en snipa eller en gummibåt till närmsta matvaruhandel för att införskaffa sina förnödenheter. Men skillnaden med Urbans farkost är att dess propeller inte är riktad mot vattnet utan upp i luften.
Va?
Ja. Helikopter i Urban.
Aha, åh, han är så jävla rik alltså.
Ja, att han ser ut som... ser ut som en sko, men ändå bara pop, 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 pop. Ja, han är rik. Du behöver inte spendera mycket tid ute på Marsan innan du ser den knallröda helikopter som flyger åter runt ön och vars motor sällan hinner svalna innan den är uppe i luften igen. Jag har hört många historier om denna röda farkost, som när han skrämde en hel förskoleklass när tiden på morgonen blev knapp och han tog fågelvägen för att lämna på dagis. Och fy fan, vilken king!
Alltså, drömmen. Ja. Drömlivet.
Ja. Eller när Urban skojar till 100 meter upp i luften genom att stänga av motorn och bjuda på en handfull G-krafter i fritt fall. Åh gud, Urban. Men tillbaka till höstdagen och vad som länge såg ut att bli det sista kapitlet i historien om Urban, historien om Urban och hans röda helikopter. Det är tidigt på morgonen, det är lite kyligt i luften och träden har precis tappat sina kläder. Plötsligt går ett larm. Flygradan har signalerat att det är en krasch utanför Marstrandsön. Exakt hur detta händelseförlopp gick till är för mig svårt att säga, men resultatet är att inom kort är både kustbevakning, sjöräddning och ambulans i olycksplatsen med fler än ett fordon per enhet. Men väl framme på platsen möts som varken av rök, eld eller annat som tyder på en flygkrasch. De möts av en förvirrad herre, några små röda stugor och en ännu rödare helikopter som står fint parkerad på en gräsmatta som till skillnad från andra gräsmattor i närheten är tom på löv. Okej. Okay. Ja. För vad gör man om man saknar lövblås? Åh gud vad roligt. För vad gör man om man saknar lövblås och är för rik för att kratta? Om man har en helikopter till godo är det bara att flyga upp och ner några gånger så är problemet som bortblås. Uppenbarligen har detta något annorlunda flygteknik resulterat i att någon radar eller dylikt slagit larm och således skicka ut halva Storgöteborgs utryckningsflotta för att beskåda Urbans höststädning.
Alltså det är, typ, det är så himla kul att han använder sin helikopter till sånt där work around the house. Ja, jag behöver måla huset, sätt bara kannorna på mina propeller.
Du ska få se. Du ska utmåla, ströppla med propellen bara, vet du.
Ja, behöver jävla. Du torka tvätten? Inga problem.
Va? Hittar du inte skruv? Hittar du inte vinkork? Vidskruven? Kom hit, ställ dig under. Bara häll upp. Det är att han har den som en schweizisk armé. Ja. Den jävla helikoptern. Jävla king alltså.
Hans fru har varit så här, ska du köpa en helikopter? Då vill jag att du använder den. Han var absolut.
Du, det ska jag lova dig. Det ska jag. Den, ska
den är bra till mycket.
Den kan man ha till nästan allt.
Han sätter upp lappar om att Urban har startat sånt hunddagis på lokala ICA. Och knyter du bara fast det? Okej, okay, det är lite kvar här.
Det är som någon som liksom i 40-årskrisen har skaffat en Harley Davidson och börjar så plöja åken genom att åka på bakhjulet.
Fast rikare.
Ja, det är den rika varianten.
Håller dig som för att köra upp diken.
Ja, exakt.
Eller så är det att han är extremt... Alltså man, om man liksom skriver om det så är han ju extremt fattig. Att han tar lövblå... Att han lämnar barnen på dagis med hjälp av lövblåsen.
Ja, exakt. Alltså, bara... Åker på dem som en kvast.
Exakt. Det är hans huvudsyfte.
Utryckningsenheterna fick vända hem igen och Urban fick leva vidare som vanligt. Än idag ser man jämnt och ständigt Urban och hans röda stålfågel ovanför huvudet när man promenerar Marsans krogar eller runt Karlstens fästning. Mm. Och för fan, nu vill jag åka till Marsan. Ja. Det är fucking räckt.
Men, ja.
Och bara,
jag har ju en sån, jag hade ju en idé till en liten turné vi skulle göra.
Mm.
Att vi skulle åka till lite olika sådana sommarställen och livepodda med då historier bara från det stället.
Mm.
Marsan kom jag på, det slår ju mig nu att det är, måste vara det lättaste stället på hela Sverige att hitta så nio gubbar.
Ja, men, ja, och min pappa har ju är uppvuxen på Marstrand och så jobbat där och mina fastrar varje sommar.
Ja.
Och vi vet ju att det finns en historia från min far som yes. Den är inte från Marstrand. Men om man inte släpper på den så kan han ju släppa säkert på något annat. Så Marstrand tycker jag verkligen vi ska åka till.
Ja.
För det lär ju finnas fler saker om lövblåsar Urban.
Ja.
Måste finnas. Måste.
Tror jag.
Överklassens kratta är en otrolig titel.
Perfekt rubriksättning på.
Ser du verkligen.
Ja.
Mm, ska jag köra då?
Ja, mysigt.
Rubriken är... Att mörda eller inte mörda, det är frågan.
Nu tar vi historia ett igen.
Ja. Det är en sån omgång. När jag var barn tyckte jag väldigt mycket om att vara hos min mormor som bodde i en liten byhåla ett par mil utanför stan där jag växte upp. Byn var av det slaget där alla känner alla och originalen duggar tätt som flugor på en koskit, som min mormor skulle sagt. Min mormor var en historieberättare av rang och varje gång jag kom på besök hade hon ett helt lager av skvaller och galna upptåg som utförts av diverse mer eller mindre kloka bybor på lager åt mig att få höra om. Det var det bästa jag visste att få sitta där vid köksbordet och få höra om Hasse i granngården som fått påhälsning av en galen älg i vardagsrummet eller hur Vivan med blyfoten lyckats prata sig ur ännu en fortkörningsbot. Som ni förstår finns en uppsjö av historier från denna by som skulle kunna lämpa sig för er podd. Jag har dock tänkt dela med mig av en gammal favorit, nämligen den och mormors närmaste grannar. Vi kan kalla dem Maggan och Göran. Maggan och Göran var vid den här tiden, sent 90-tal, ett par i 70-årsåldern som var gifta över halva sina liv och som verkade avsky varandra som pesten. Lite väntat.
Ja.
Ja.
Eller åtminstone verkade Maggan inte ha mycket till övers för karurslingen, som hon kallade Göran. Vad Göran egentligen tyckte om någonting framgick liksom aldrig, för han var en liten man med väldigt få åsikter och som definitivt aldrig yppade eventuella sådana högt.
Fan, det är så kul. Det låter exakt som Sissalis karaktär Annie på Twitter.
Ja, verkligen. Bara
så, hon hatar sin man.
Världens bästa Twitter-karaktär.
Verkligen.
Maggan däremot var visserligen en kort kvinna, men hon tog igen sina få centimeter över marken med desto fler på bredden. Hon var ursprungligen från Finland och hade alkoholvanor och temperament som kan bekräfta allas allra vildaste fördomar om just det landet. Hon hade allt som oftast åsikter om allt och alla och delade gärna med sig av dem. Så pass högt och ljudligt att det inte skulle förvåna mig om man kunde höra henne borta i grannbyn när hon väl fått upp farten. Jag har aldrig hela mitt liv sett människan le och hon verkade egentligen inte tycka om någon. Möjligtvis undantaget mormor som ändå gärna kom över och skvallrade, läs klagade högt över alla andra bybor med någorlunda regelbundet. Nu hoppas jag att ni har fått en liten bild av Maggan och Göran. Och nu ska jag, det har vi.
Ja, det har vi absolut fått.
Och nu ska jag berätta om den gången då Maggan till sist proklamerade att hon en gång för alla fått nog av karurslingen. Vad Göran hade gjort för att förtjäna detta var, som jag förstår det, att han återigen åkte iväg och tagit några stora starka på pubben tillsammans med några andra gubbarna istället för att måla laggorn som Maggan hade bestämt att han borde göra just denna dag. Eftersom Göran var en väldigt timid karl hade han ju inte heller sagt att han faktiskt inte tänkte måla laggården just den dagen utan hade bara hummat något ohörbart när hon talade om för honom vad han skulle göra och sen helt enkelt försvunnit iväg och inte återvänt hem förrän åtskilliga timmar och öl senare.
Me culture alltså.
Ja, verkligen.
Ja, oh, gud.
Vid det laget var Maggan rosenrasande. Och när Göran kom invinglande på gårdsplanen, alltså man får ju unna Göran
jag
där.
Tycker
alltså,
det.
Ja.
Vem fan är sur? Någon som alltid är sur på en. Ska man då bara, vet du vad, jag gör som du säger. Nej, man kommer gå och dricka öl med sina kompisar.
Vem är hon att klaga på hans alkoholbruk?
Liksom? Ja, men måla laggon själv.
Ja, exakt, måla helikoptern.
Exakt. Perfekt. Vid det här laget var Maggan rosenrasande och när Göran kommer invinglande på gårdsplan står hon på trappan med vedyxan över axeln.
Nej.
Och skäller ut honom efter noter blandat med alla svordomar som någonsin uppfunnits både på finska och på svenska. Sen vänder hon om, går in i huset och låser dörren efter sig. Ute på gårdsplan står Göran kvar. Det var inte första gången detta hände Göran och han gick lugnt bort till garaget och satte sig i sin veteranbil. Hans ögonsten för att sova ruset av sig och låta Maggan kyla av sig något hekto så att hon skulle öppna dörren åt honom igen. Denna gång hade ju dock Maggan som sagt fått nog och tyckte inte att det räckte med att bara skälla ut och låsa ut Göran. Den här gången tänkte hon gå till handling.
Amen.
That's the most
Fan vad hon är lida kvinnan.
Alltså ja. Att det är hon blir livrädd för Maggan här. Ja. Göran. Eller får en liten lägenhet själv kanske.
Är, vad heter det, vedyxan bara finnarnas motsvarighet till brödkaven? Som liksom är den svenska sinnebilden av en arg kärring som står och väntar med brödkaven.
Mm. Bara... Båda är ju disturbing. Medan Göran varit ute och svirat hade nämligen Maggan tänkt ut en plan. Hon skulle göra sig av med karurslingen för gott. Hon hade därför hämtat yxan ut från vedförrådet och hade haft för avsikt att helt enkelt hugga den i skallen på honom när han äntligen kom hem den där kvällen. Precis när hon stått där på trappen och skrikit på honom som bäst hade väl dock gått upp för henne att det inte är helt lagligt att hugga ihjäl sin magen med en yxa.
Nej, det har rätt i.
När vaggan vände om och med ilskna steg stampade in i huset igen var det därför att inte bara låsa ut den stackars Göran ännu en gång utan för att ringa ett samtal som kommer låta ungefär så här. Okej, det här är en dialog.
Ja.
Ny utexaminerad polisaspirant Per. Välkommen till polisen. Vad kan jag stå till tjänst med? Maggan. Ja, hallå ja. Är det polisen jag kommit till? Nu blev det här kanske en lite fin mumin. Men det är det.
Ja, men,
jo, men hon är snäll alltså, i rösttonetallet.
Mm. Per. Ja, det stämmer. Maggan. Jo, jag skulle vilja veta lite hur länge jag måste sitta i fängelse om jag slår ihjäl min karusling med yxan. Per, ursäkta? Maggan, högre och mycket mer irriterat. Jo, jag vill veta hur länge jag måste sitta i fängelse om jag slår ihjäl karuslingen med min yxa. Per, alltså, det är ju mord. Då kommer du få sitta i fängelse på livstid. Maggan, lite mer fundersamt. Jaha. Men hur länge får jag sitta i fängelse om jag slår sönder hans bil då? Hur det hela verkligen slutade vet jag inte med säkerhet. Men när mormor berättade historien var i alla fall Göran fortfarande i livet och Maggan kvar i frihet, lika vresig och missnöjd med sin man som alltid. Till och med bilen verkade tämligen oskadd när jag såg Göran i den någon vecka senare. Och Per, han fick aldrig möjlighet att gripa Maggan på bar gärning, men han berättade gärna och för vem som än ville lyssna om hur han genom sitt fina förhandlande helt på egen hand hade avstyrt ett förebådande mord. Så slutet gott, allting gott. Eller?
Vilken läskig tant.
Alltså man får ju ändå lite, alltså det är kul, det går inte att säga något om det inte är kul. men visst vill man skicka Göran till skyddat boende, det vill man.
Ja, precis. Ja, men ja. Det här.
Eller bara alltså, till en ny kvinna och en ny pub.
Ja, men, alltså, men man här, är ju rädd att Maggan kommer att, efter kanske.
Ja, men att polisen skryter om sitt fina förhandlande när han bara sa, det är mord. Det är livstid. Det var hans förhandlande.
Ja, det var ändå ganska rimliga svar. Jo, jag tror alla hade sagt.
Ja, visst.
Man tänker att Per hade kunnat också förhandla på det sättet och sen åka ut och försöka kolla läget lite.
Mm, det hade varit kanon.
Ja. Det hade varit toppen. Så Per, vi är missnöjda. Ja. Tack för storyn. Älskade det.
Ja, fantastiskt. Albin Sormann Olsson.
Ja. Blandsaft.
Nej, det kommer en kiss och bajs, sorry.
Det kan man ju utgå ifrån vad det är. Denna historia utspelar runt 2015 sig på en av de två större öarna norr om Stenungsund och söder om Uddevalla. Jag hade sedan jag fyllde 16 sommar jobbat på en lantligt belägen bensinstation. Efter studenten hade jag gått över till att jobba heltid och när jag började studera på annan ort så fortsatte jag att sommarjobba under studietiden. Bensinstationen var en sådan bensinstation som hade kunnat varit inspiration till tv-serien Macken. Fan vad gött jobb.
Verkligen. Dröm.
Då jag är uppvuxen i samma socken som min arbetsplats låg i så var 50% av de 150 kunderna som under vinterhalvåret kom till Macken för att köpa allt från snus till smörjnipplar bekanta till mig. Kände min pappa eller fått sin brunn handvävd av min farfar. Väver man? Ja, jag ska inte lägga mig i. Som ni kanske fattar är det ett litet ställe där alla känner alla. Men på sommaren invaderades vi av folk från de stora städerna. Solapande huggormar som endast kommer fram när solen skiner. Det är så jävla mycket bilden man har av göteborgarna. Stabor. Detta är ett nödvändigt ont som gör att man på ön kan ha öppet året om och inte gå i konken.
Ja, nej, men det är väl ingen som gillar att jobba. Jag fattar inte varför landsmänniskor alltid måste hålla på och koketera med den skiten.
Nej, men det är också...
Jag kommer ni och stör. Jo, jag vet. Men du vet, resten av året går jag upp till jobbet på morgon. Ja. Eller gör ju inte jag i fri.
Men många, många människor gör det. Nej, men det är väl att man...
Så här, jag hatar också turister.
När vi vill bada, då är stränderna fulla.
Kom hit, nej, men jag fattar. Ja, exakt. Kom hit och handla lite i fucking september.
Exakt.
Vad har ni för problem?
Precis.
Jag är med.
Tänker att jag nu har målat upp bilden tillräckligt och tänkte hoppa till själva historien. Denna sommaren, typ 2015, så hade det börjat komma en ny kund till bensinstationen. En man i 50-60 års ålder med ovårdat utseende och som alltid gick klädd i blåa snickarbyxor, sliten t-shirt och ständigt i sällskap med sin typ 85-åriga mor.
Mm.
Mannen i fråga hade nog inget körkort, utan känslan är, han har inga belägg, att han tvingade sin åldriga mor att köra honom 4 gånger om dagen så han kunde köpa cigaretter och en kvällstidning. Känslan man fick av denne man och hans många inköp av cigarettpaket var att han nog inte hade alla metdrag i fiskelådan. Och så fort det plingade till i dörren och han klev in fick man en lätt obehagskänsla och klump i magen. Denna sommaren kom han som sagt många gånger och besökte butiken. En gång lånade han med sig en solmadrass utan att betala, för att sedan när chefen konfronterat honom betalat och lämnat tillbaka madrassen han precis köpt. Han förstår inte hur transaktioner fungerar då. Det som fick droppen att rinna över och som gjorde att han blev portad från butiken skedde en mulen dag i juli. Detta i kombination med att han hade en gång kommit in med en Crocodile Dundee-kniv i ett hölster som han stolt visat min kollega. Mulet väder resulterade ofta i många kunder då badgästerna passade på att köpa bensin till gräsklippare, olja till timen. Timen. Eller startgas. Så var det full rulle. När jag som bäst står och kanske slänger ihop några French hotdogs till en stressad barnfamilj så plingar det i dörren och mannen kommer in. I händerna har han 2 stycken tomma saftdunkar. Sådana som innehåller billig blandsaft i antingen gul eller röd smak.
Alltså, jag vet exakt, jag ser exakt framför mig.
Det
är så jävla koll och dunk.
Det är så jävla roligt, ja.
Och så blev man alltså besviken när det var gul.
Ja, ja, fy fan.
Den röda var typ inte ens godare. Det var bara, det är i alla fall en lyxigare känsla.
Ja, det ser i alla fall lite kul ut.
Det är dyrare att blanda till en röd plast än gul. Det är enda skillnaden.
Han går med bestämda steg mot kundtoaletten. Och jag tänker inte mer på det utan fortsätter med mina French hotdogs och hoppas att han inte ska handla något och åka snabbt därifrån. Minuterna går och butiken töms för stunden på kunder. Men mannen är kvar inne på toaletten. Efter vad som nog är 10 minuter så ser jag hur det sakta börjar rinna vatten under dörren till toaletten och pulsen börjar stiga. Vad fan har han gjort nu? En resolut knackning på dörren och den nu lätt stressade mannen öppnar och jag möts av en unken doft. Det jag möts av är att mannen i fråga tydligen har behövt fylla på vatten i dunkarna då deras vatten i sommarstugan har slutat fungera. Men dessa saftdunkar han har haft med sig är för stora för att passa under kranen i handfatet. Så mannen har fått en snilleblixt. Nej. Under handfatet finns ju vattenlåset som ofta har ett litet...
Det är det värsta jag har hört.
Det här tyckte jag var riktigt äckligt alltså.
Ja, nej men jag...
Under handfatet finns ju vattenlåset som ofta har ett litet lock som man kan skruva av för att rensa. Och spolar man då vatten i kranen så rinner det rakt ut. Detta lock hade han skruvat av, ställt saftdunkarna under och satt på kranen. Dunkarna hade börjat fyllas med ett gott och uppfriskande ljusbrunt vatten. Han hade satt kranen på full patte, så 99,9% av vattnet hade runnit utanför och börjat översvämma toalettgolvet. Arg och själsligt trött på mannen bad jag honom i sann serviceanda att dra fort som fan och frågade hur fan han var funtad i huvudet. Mannen skyndade sig ut med saftdunkarna i högsta hugg och jag fick spendera cirka 30 minuter åt att svabba avloppsvatten och att svära. Då jag berättade detta för chefen dagen efter så hade hen inte ett så svårt beslut om att vänligt men bestämt porta mannen från butiken. Jag fortsatte sommarjobba i bensinstationen i flera år till men såg aldrig mannen igen. Lika skönt det kanske.
Alltså verkligen, nej, men alltså, jag hade så svårt, jag kunde inte prata under tiden.
Tänker, nej, alltså. Förlåt, jag bara, tänker ofta tillbaka på den arbetsplats med stor, stor värme. Och där för övrigt herr Sorman Olsson en gång kom in och köpte snus. Jag vet precis vad det är. Jag tänkte hela tiden att jag tror fan jag vet vart detta är.
Hur fan vad kul. Men alltså stackars honom som är tvungen att gå in och bara vad i helvete som händer. Och också stackars honom som bor med den här mannen i sommarstugan. Att man bara, men du, det finns kranar utomhus som
men,
är...
Men det är ju det, att hans sommarhusgrannar, de har ju redan portat honom. Ja. Nej, du kan inte komma hit och skruva av vårat vattenlås igen. Nej. Du får väl åka in till backen
och
hämta
vatten.
Ja.
Ja.
Men då frågar man inte heller i kassan, har ni vatten?
Nej.
Utan han tror, jag går in på toa så ingen märker.
Jag vill inte störa någon.
Han vill ha hudavlagringar och turisthems. Det är så fruktansvärt äckligt. Så att, gud, vattenlås. Frukt. Det är fruktansvärt.
Usch. Kan det vara att han liksom ville spola rent först innan han börjar fylla dunkarna?
Jag är helt darrig nu.
Ja, men alltså, du kan inte spola. Det går aldrig att spola bort. Nej, jag vet, historien från ett vattenlås.
Nej, men han, vi får enas kring att det var ett dåligt beslut.
Ja,
ja, det tycker jag verkligen vi kan.
Men och ändå då, en toppenberättelse från ett sommarjobb.
Ja.
Vad kan man säga? Den går
ja, visst.
Jag minns den här när jag köpte snus.
Mm.
För att han lyssnade på poddar.
Jaha, det är väldigt kul.
Ja, tack för att du hör av sig. Tack för historien framförallt.
Ja, verkligen.
Då är det Ladunisse.
Ja, här kommer... Vågat vädersläpp.
Ja. Nu börjar vi snacka.
Nu kör vi.
Den här historien har jag fått återberättad av huvudpersonen själv, som vi kan kalla för Åsa. Vi var grannar i några år och hängde rätt mycket. Ingen råkar ut för saker som Åsa, och hon brukar dela med sig av bravaderna som att det vore de mest naturliga händelserna i världen. Den här historien med Åsa är min favorit.
Fan, hon har en sån galningsmagnet som du har, Nisse.
Ja, jag vet. Hundar, pundare och barn.
De älskar dig. De vill ju alltid busa lite.
Ja, de vill busa eller flytta in. En dag skulle Åsa hämta ett paket på postkontoret och fick skjuts av sin mamma för detta ärende. I kön inne på kontoret känner Åsa att magen börjar fyllas med luft och bara måste få komma ut. Och det är snart. Svettpärlor formar sig pannan och kön framför tycks gå i snigelfart. Avin i hennes hand blir skrynklig av handsvett. Ju längre hon får vänta på sin tur, desto mer växer paniken över att kontrollen över ringmuskeln snart är utan räddning.
Hur är det möjligt?
Jag kan säga att vi alla har varit i den paniken någon gång,
ja.
Eller?
Ja, jag är med dig.
Alltså jag har aldrig känt att det här kan inte jag kontrollera. Det har jag inte känt.
Du har inte väntat tillräckligt länge då, hör jag.
Nej,
till slut säger kroppen bara, okej, du vill hålla dig, men jag...
Det är väl inte jag.
Inte med i samma.
Ja.
Inte med i samma klubb.
Nej, exakt. Äntligen är det Åsas tur. Hon hämtar upp sitt paket och springer ut från postkontoret. Slänger sig i baksätet på sin mammas vita bil och släpper av en riktig bra skit så att bilens ledsäten nästan vibrerar. Direkt känner hon hur paniken rinner av henne i lättnad över att lyckas hålla sig hela vägen fram. Bara för att upptäcka att hon satte sig i fel vita bil. Och två par främmande uppspärrade ögon stirrar på henne från framsätet.
Det är det galnaste beteendet någon någonsin har. När de sitter där och väntar
Och bara, vad gör du? Har du hållit dig för? Det är liksom en sjuk människa.
Någon som hoppar in i din bil, fiser och sen bara, oj, ursäkta. Ja, ja.
Ah. Gud. Vad magiskt.
Oh, gud vad roligt. Åsa börjar gallskrika i panik över sitt misstag och flyger ut ur bilen.
Det gör det bara ännu undligare. Komma in och fisa och skrika och säga, ah, vad gör vi nu, Åsa?
Åh,
herregud.
Hon skriker över sitt misstag i panik och flyger ut ur bilen. Hittar rätt vit bil och skriker åt sin mamma att köra därifrån. Än idag undrar jag vad personen i fel bil måste ha tänkt när en vilt främmande tjej flyger in i deras baksäte, släpper en brakskid för att sedan gallskriga och flyga lika fort ut ur bilen. Snipp, snapp, snut, så var den prutthistorien slut.
Åh, för fan, vilken bra prutthistoria det är.
Otroligt. Det här är en sån som jag har hört förut.
Är det det?
Ja, men jag älskar det. Men jag vill bara säga, uppenbarligen har... Jag tror inte att det är en sån. Jag tror att det här har hänt. Jag vill bara säga det för att jag tror att det säkert finns fler som tänker, men det här är väl en sån man har hört på lite olika sätt.
Ja.
Men det är ju också, alltså det är också en sån som man inser när den händer.
Ja.
Nej, men då händer det.
Ja. Ja.
Jag kan säga så här, vi alla har en kompis som för många, många år sedan, det är preskriberat, skulle köpa narkotika. Säger så här, ja, jag står där i den här typen av bil. Han eller hon dundrar in och bara, shoo man! Drar fram pengar. Sitter två stycken killar med invandrarbakgrund och bara så här, bror, jag tror du har tagit fel bil. Han är fördomsfullt på härkomst och sen finns skams att gå.
Otroligt
och köpa knark i en annan bil.
Och jättekul.
Du Nisse, jag tror faktiskt det här är en stadsgrej. Jag tror inte jag har en kompis mot det. Om inte det är någon som vill lärt känna.
Han menar jo, att vi känner den här människan alla
tre. Vi känner samma. Ja, alla har en kompis.
Nej,
det hade varit starkt att säga.
Det är så här, Albin, du har en sån kompis, kan vi säga.
Okej. Okay. Jag tror dig.
Men det är mycket värre med fisgrejen.
Ja, visst.
Så precis.
Jag ville bara säga att om jag hade hört den förut så kan det hända. Jag väljer att tro på det här också.
Ja, det kan hända
även den sämsta.
Dessutom är det sådana stories vi vill ha. Men alltså, jag vill bara också lägga in att det är sjukt att jag ändå hellre är den som begår racist profiling.
Ja.
Men det är så är det. Det erkänner jag bara rakt av.
Båda är dumma, men en är lite mer pinsam.
En är värre för mig personligen.
En gör att jag inte kan sova. Den andra är liksom bara den andra, fult bara.
Den andra kan jag bara aldrig prata om.
Nej.
Otroligt, tack för den.
Vilken glädje.
Jag tycker så synd om Åsa nu också. Men det låter också som att hon hanterar det med en jävla känsla.
Ja, precis. Jag tänker också att hon är en sån person som bara hon har 100 olika såna här dumheter att hon liksom den där, alltså hon har liksom blivit lärt sig att rycka på axlarna.
Nej, men jag har ju en sån kompis. Hon har världens bästa bajsa på sig story, världens bästa prata om det pinsammaste jag någonsin hört i typ så här repan på Sats. Hon bryr sig inte ett skit. Nej. Det har hon kört på fester. Det är en härlig inställning. Okej, ska jag köra nu då?
Jajamän.
Någon till som ändå lirar med mig som person. För det handlar om brott, typ. Det står, det här är rubriken. Det är våras för polisen. Här kommer en garanterat bajsfri historia, tackar.
Nice.
Som utspelar sig i mitten av 00-talet i en liten svensk stad som är ett populärt turistmål om somrarna. Kanske ligger den på ett... Vänta.
Nej, men... Ja, du blev inte äcklad nu.
Nej.
Du tog det för munnen. Jag bara, nej, inte nu igen.
Nej, jag bara märkte att jag hade svårt att artikulera. Kanske ligger den på en ö i Östersjön. Just det faktum att... Öland, hoppas. Eller Gotland, who knows. Hur som helst, just det faktum att det mesta som händer är koncentrerat till sommarsäsongen medför att även belastningen för polisen är ganska ojämn. På vintern blir det sannolikt ganska många koppar kaffe på stationen, men på sommaren är det istället vanligt att tillresta tuffa poliser från huvudstaden kommer för att säsongsarbeta.
Gotland då, va?
Eller Öland. Den här berättelsen utspelar sig på försommaren innan säsongen riktigt dragit igång. Men händelseutvecklingen tyder på att stadens poliser satt och var sjukt redo för action.
Ja.
I utkanten av stan i ett industriområde håller ett lokalt band på att packa instrument från en av replokalerna som inrymts i en gammal lagerbyggnad. Bandet, som nog skulle kunna bidra med ganska många historier, har mest gjort sig kända för att varken repa sina låtar eller komma i tid. De förbereder sig nu för ytterligare en inte särskilt fullsatt spelning på någon liten krog i stan. 5 otvättade grabbar i 18-20-årsåldern som hämtade ur De kallar oss mods packar med stor oreda in instrument och högtalare i en gammal folkabuss som är brun i 2 olika nyanser. Fy fan, vilken romantisk bild!
Mm.
Det går inte snabbt, men de har ganska trevligt. Efter en stunds flit lägger grabbarna märke till en polisbil som glider förbi i låg hastighet ute på vägen. Eftersom de verkar vara mer eller mindre ensamma i det helgstängda området höjer bandet lite på ögonbrynen, men tänker inte så mycket mer på det. Efter en liten stund passerar ännu en polisbil från samma håll och nu börjar bandet se sig lite oroligt om. Att se polisen med sån frekvens hör absolut inte till vanligheterna så här års. Efter någon minut passerar nu en tredje polisbil. Denna gång en piketbuss som svänger in på en intilliggande parkering en bit bort. Vad fan, är det något på gång precis här? Säger grabbarna till varandra och skrattar lite nervöst. Men försöker se oberörda ut och fortsätta med sin business. Plötsligt efter att ha stått och spanat en liten stund kommer så polisbussen körande i full fart över en lilla gräsmatta som skiljer parkeringarna åt och kör upp bredvid bandets bruna folkabuss. Innan de ens hunnit stanna helt hoppar en oerhört taggad polis ut. Likt en väldigt ilsken liten hund studsar han fram på stela ben och försöker fråga ut bandet. Han lämnar dock inget utrymme för svar utan pratar mest i munnen på sig själv. Vad gör ni? Vad händer här? Vilka är ni? Skäller han fram och verkar vara nära att självantända av Miami Vice-komplex.
Wow.
Vi lastar våra saker. Vi ska ha spelning i stan. För en av bandmedlemmarna fram med sin ljusaste röst. Medan detta sker har föraren av polisbussen hunnit kliva ur och ta sig runt till sin kollega. Är det någon sorts replokal här eller? Frågar medan den spända polisen fortsätter vibrera med uppspärrade ögon. Den av bandmedlemmarna som befinner sig närmast ytterdörren gläntar lite lätt på den och skränet från ett av traktens hårdrocksband som just är full gång in i en av de andra replokalerna strömmar ut och träffar poliserna med full kraft. Ja, det är replokaler här, ja, säger han och flinar. Den lite lugnare polisen harklar sig och mumlar lite generat. Oj då. Ja, då är det nog någon av grannarna som ringt. De trodde nog att det var inbrott. Han lutar huvudet mot komradion som sitter på hans axel och säger likt sudden i Nile City. Ja, vi blåser av här. Han ursäktar sig lite och önskar grabban en trevlig kväll samtidigt som han långsamt backar tillbaka till bilen. Hans spända kollega ser fortfarande inte ut och har helt förstått vad som har hänt men kliver ändå in i bilen och de lämnar det nu gapskrattade bandet bakom sig.
Jag har aldrig, en polis som aldrig har sett någonting som inte är ett brott. Han har aldrig sett någon flytta.
Typ liksom. Inte. Vad är det här då?
En gubbe som lyfter något där borta. Förmodligen stöldgods.
Det måste ju vara han som har skrivit det med i bandet.
Ja.
I alla fall, det är lite till här. Kort därefter passerar de 2 första polisbilarna som tydligen häckat lite längre bort. De hade backup. Men också ytterligare 2 bilar som verkar ha stått gömda bakom byggnaden ifall att de hårdbarkade brottslingarna skulle ta till flykten den vägen.
Men.
Mer eller mindre hela stans poliskår verkar alltså ha varit ute för att avstyra världens minst diskreta inbrott. Uppsluppet skrattande hoppar bandet in i bussen och rullar ner mot stan. Framförallt lättade över att tjänstevapnen stannat i sina hölster, men också över att poliserna i all hast glömt titta på saker som mönsterdjup, belysning och körkort och eventuella olagligheter i lasten.
Smart, ja.
Hur gick spelningen då? Det är ingen som minns.
Det var inte det viktiga kanske. Nej.
Jag älskar att den här historien var ganska, alltså så här, egentligen man bara, jag var ju poängen, men jag älskade bara polisens hela. Ja. Nej men, ja.
Jag tycker att det är så jävla kul att man är ett sånt dåligt band att grannar tror att det är ett inbrott. Det tycker jag är jätteroligt. För fan, det här låter ju skit.
Och att grannarna måste ju ha bott där ett tag. Det här är en replokal. Att de var så dåligt att de bara, det här kan inte, snälla, det här kan inte stämma längre. Det låter för jävligt. Nu är det ett inbrott. Jag har sagt det till dig. Ring polisen.
De är inga riktiga musikanter. Men han var...
Nej,
precis.
Nej, men... Åh gud, det är jättekul att det stod 2 stycken polisbilar bakom knuten.
Och som sen får smyga fram och bara köra iväg lite försiktigt.
Ja.
Ja. Nej, men det blev inget grabbar.
Men är det då att de repade så sällan att liksom grannarna säger, det här är ju 5 nya killar, de är aldrig här.
Mm.
För att de var aldrig i replikanen.
Ja, kanske det.
Jag tror att de gick på att det lät bara för jävligt om det lokala hårdrocksbandet, så att de tänkte, nu är det någon som bryter upp dörren.
Ja. Nu håller de på att slå sönder saker.
Eller grannarna bara, vi skickar polisen på dem, nu räcker det.
Ja. Ja, kanonstory. Albin Sårman Olsson.
Ja, min sista då.
Ja.
Ett kallt kalas. Denna historia utspelar sig någonstans i Hallands inland. Jag växte upp på Vischan där alla såklart känner alla, och som barn fanns inte så många andra barn att umgås med. Och det var så jag umgicks med Johnny. Eller umgicks och umgicks. Jag var sur och ensam, men blev jag bjuden på något var jag inte sen med att tacka nej. För jag var även tjock och gillade sötsaker. Var jag inte sen med
att... Tacka jag, antar jag. Det lär ju varit jag. Ja.
Ja.
Han vill ha kakor.
Ja, precis. Jag hatar människor, men jag älskar bullar. Hur så?
Relate.
Det var höstlov tidigt 00-tal och Johnny skulle ha Halloweenfest. Vi som var bjudna var hela byns barn som var i 10-årsåldern, vilket sammanlagt var max ett dussin ungar. För så här är det på Vischan, jag kan intyga. Men vilken fest det var. Absolute Music spelades på högsta volym ur 90-talshögtalarna. Dansstopp och limbo gick i högvarv. Godis, chips och läsk fanns i överflöd, till min stora glädje. Och trots att vi alla var ganska udda och påtvingade varandras sällskap, var det riktigt kul. Festen var i Johnnys familjs gillestuga som låg vägg i vägg med matkällaren, då resten av familjen var hemma i själva huset. Vid något tillfälle undrar alla vart Johnny hade tagit vägen. Vi tänkte att han kanske busade och gömde sig. Så det blev en gedigen jakt på Johnny. Hans familj, som bestod av mamma, mormor och gammelmormor, hjälpte givetvis också till. Vi rotade igenom gillestugan, sen hela huset och slutligen trädgården, men ingen Johnny. Kom ihåg att det var Halloween och lite på gränsen till läskigt. Johnny var alltså spårlöst försvunnen. Hur kunde han försvinna så här? Och dessutom på sin egen Halloweenfest. Jag vet inte vem det var som gjorde fyndet, antingen Johnnys mormor eller gammelmormor, men plötsligt hördes ett skrik och tjoande från matkällan. Fyndet var Johnny som hade ramlat ner.
Åh, för fan, vilken skräck.
Som hade ramlat ner i frysboxen, vars lock hade smält igen och han skulle ta fram glass. Jag sa att det var en pangfest för ett tjockt barn. Vilken tur att mormor eller gammelmormor också var glassugen. Så Johnny hittades och kunde hoppa ur. Han var till synes oskadd och vi fortsatte vår coola fest som om det inte fanns någon morgondag. Eller ja, tills farsan hämtade mig och brorsan 21:30. Så vitt jag vet bor Johnny fortfarande kvar i samma skräckhus med sin mamma, mormor och gammelmormor.
Shit.
Alltså, men det är nog stund han har legat frysboxen.
Men vilken också i jordkällaren. Alltså jordkällare i sig är något man inte riktigt...
Men hur kan han inte öppna den från insidan? Alltså är det liksom en hasp som åker på då?
Nej, men en person av den... jag tror att Johnny kan ha svårt att vända på sig bara. Att han var...
jo, det är så.
Ja, men det kanske också, det är väl någon sorts vakuum som slår till. Men det behövs lite kraft.
Ja, det kanske är. Ah, för fan. Läskigt. Levande begravd i Kalippo.
Han blir, gud.
Men det är ändå ett rimligt inslag i en Halloweenfest.
Det är absolut.
Att det är Ötzi Alpmannen.
Ötzi. Så jag tar min sista.
Ja.
Mm.
Det är en rubrik som för tanken att lite till förra veckan med ett coolt namn. Eller om det var förra. Den här heter MC Surprise. Jag tänker om det är någon annan stand-up-komiker där som varit förflutet vi inte har fått koll på.
Det här är säkert den förra gången som nu hämnas på den som skickar in.
Ja, exakt. Denna berättelse utspelade sig på tidigt 2010-tal Jag går sista ring på gymnasiet och som sig bör har nästan hela skolans sista årselever åkt på studentresa till Ayia Napa för att fira studenten, att studenten är nära. Det låter som, är det Mårten Andersson där? Eftersom vi var ett ganska stort antal med elever som åkte så hade vi cirka 3 hotell vi bodde på som låg bredvid varandra. Jag och mina 2 tjejkompisar bodde tillsammans. Och i rummet bredvid bodde några killar från teknikklassen.
Yeah.
Det ska sägas, yeah.
Så tänker ingen tjej.
Nej, jag vet. Ingen kille eller teknikklassen ens.
Nej.
Ja, de kan väl gilla varandra ganska mycket.
Ett eget blivande arbetslösa elektriker, det är vad vi har. Det ska sägas att även om vi var många elever så kommer jag från en ganska liten ort i Västsverige. Och detta är det enda gymnasieskolan som finns i staden, så alla känner alla. Mm. En kväll sitter vi på balkongen och lyssnar på Mr. Saxo Beat av Alexandra Stan.
Åh, hur fan, nu är det fest.
Mm.
Ja, nu är det fest. Är det liksom så house, är det lite house saxofonmusik eller?
Det är så här, Mr. Saxo beep 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 beep. Det är en sån typ.
Ja, det ser inte förvånande.
2000-talets eurodisco.
Ja, exakt.
Ja, det skulle inte förvåna mig om kanske Johanna Hurtig-Wagrell kan kasta in en sån låt mellan alla sina punklåtar från USA.
Jo, det hände, det hände.
Ja. Mr. Saxo Beat går i alla fall på repeat och vi dricker den billigaste vodkan som de har på det lilla livset för att komma i stämning, för att gå till den fräscha härliga baren Grabbarna Grus.
Vad heter den?
Grabbarna Grus.
Då kommer en av killarna från grannrummet instormande och gråter. Låt oss kalla honom för Kalle. Fick en töntig elektriker som grinar på en appa.
Vänta du.
Vi blev såklart oroliga och undrade om vad det är som har hänt. Kalle börjar berätta att killarna håller på att småjävlas med varandra och att Kalle bara vill ge igen lite på sina rumskompisar. Detta hade dock inte blivit som Kalle tänkt sig. Nej, för Kalle gråter.
Det är läskigt att han gråter och att det är något som hänt någon annan.
Ja, exakt.
Det blev inte som jag hade tänkt. De är döda.
Det hela började med att Kalle hade använt toaletten på deras hotellrum och hade gjort nummer 2. Detta hade varit en rejäl laddning och de små rören som är på Cypern hade inte klarat av det tunga belastning och det hade blivit stopp i toaletten. Kalle hade berättat för sina kompisar som han delade rum med om olyckshändelsen och de hade blivit lite sura över detta och bett Kalle fixa problemet med avloppet. De andra grabbarna hade gått ut för att köpa mer alkohol och sedan gått vidare till ett annat hotell för att förfästa under tiden som Kalle fixade problemet. Kalle förklarade mellan hulkningar att han hade ringt receptionen för att de skulle komma och fixa detta. Men de hade inte varit så intresserade av att hjälpa Kalle. Kan nämnas att det inte var det bästa hotellet som vi bodde på, då ville vi vara fattiga 18-åringar. Nu när personalen inte kan fixa problemet som Kalle hade åstadkommit så började Kalle tänka utanför boxen om hur han skulle lösa detta. Då kom Kalle på att han hade ju en påse från McDonald's som han eventuellt kunde använda. Gick inte de teknikklassen? Är det en papppåse? Ja, jag är så rädd också. Sagt och gjort. Kalle tog upp sin bajskorv. Alltså, att ordet bajskorv, att det är en som ligger där. Att det är en på 2 kilo. Kalle tog upp sin bajskorv som satte stopp i toaletten och la den i McDonald's-påsen. Efter att han hade gjort detta kom han på att han inte hade någon plan för vad han skulle göra av påsen med bajs. Det här är ett problem som är ständigt återkommande i podden. I kafferepet.
The follow-up, kille... follow through.
Att man står med en påse bajs i handen. Men vad gör jag nu?
Nu då?
Så han kastade helt enkelt ut påsen från balkongen ut på gatan. Som man gör.
Ja, man, men det är...
Man, alltså han har skitit stopp i en toalett. Han har liksom fått nästan dra ut den ur avloppet. Det är en sån fiberrik rackare. Lagt den i en papppåse och kastade ut.
Mm-hmm.
Ja, ut på gatan. Nöjd med att han har löst problemet som gjorde grabbarna sura så gick Kalle över till hotellet som de andra var på. Efter en stund så bestämmer sig grabbarna för att de ska gå tillbaka till sitt hotell och när de är på väg så kommer Kalle på att det kan ha varit den ultimata hämnden om någon av grabbarna skulle sparka på McDonald's-påsen. Alltså att hämnden är för att de drog, ja. Så måste det vara.
Ja.
Han tycker att, okej, okay, nu är jag med.
Och de har också husat med varandra och sånt där.
Ja, exakt. När de kommer fram till hotellet så ligger mycket riktigt McDonald's-påsen kvar där på gatan. Och Kalle hetsar upp en av grabbarna, som vi kan kalla för Joakim, att sparka på påsen. Eftersom att påsen hade kommit i kontakt med vatten från toaletten och från den fuktiga bajskorven så gick såklart påsen. Påsen i 1000 bitar, och Joakim fick hela skon och bitar av benet fullt med bajs. Detta var ju ännu bättre än vad Kalle hade tänkt sig.
Ja. Men hittills är det liksom inte någonting som har gått snett. Man undrar vad det är som ska ha gått snett.
Nej, varför gråter Kalle, undrar man. Detta var ju ännu bättre än vad Kalle hade kunnat tänkt sig från början. Kalle skrattar gott och berättar glatt att bajset är hans. Om grabbarna var sura på Kalle förut, så var det inget mot vad de var nu. Varför berätta Kalle det här för? Det är så tungt. Efter detta hade Kalle åkt ut med huvudet före från hotellrummet, och han var inte välkommen tillbaka. Det var nu därför han var hos oss.
Det var gråtande, därför han grät. Mm.
Och oförstående för varför de var sura. Han hade ju löst problemet. Nu vill han gärna sova hos oss, men vi sa vänligt och men bestämt nej, efter att ha tröstat honom efter vår bästa förmåga. Detta slutade med att grabbarna blev sams igen på något sätt, antagligen av mer förtäring av alkohol, och Kalle fick sova på sitt eget hotellrum igen, och det blev ingen mer stopp i deras toalett.
Vad skönt ändå. Men också vad dålig Kalle var på att sälja in sitt sovsällskap.
Ja, men verkligen.
Det var en sån kille som
skiter stoppet i toaletten.
Ja, han tar upp en papperspåse och sen så får jag folk att sparka på det. Så om jag kunde sova här.
Men vet du, Albin, att det är också kul att när han har sparkat på påsen, det är bajs överallt och de är ovänner. Du bara, vad är det? Jag har inte gått, inget har gått snett hittills.
Nej, men det är att han hade, att han tyckte att allt hade gått över förväntan.
Just det.
Så när ska gråten komma?
Nej, alltså, jag fattar. Mm.
Jag tänkte att någon skulle skada sig eller sådär.
Ja, men det är som ni säger, att det är ju väldigt konstigt att han kom in gråtandes och berättade så här. Jag bajsade 4 kilo, en korv, slet upp den, la den kassa ut den. Han sparkade och så blev han ledsen och nu får inte jag sova kvar på rummet. Ja. Det är fan det sämsta. Vet, håll käften, Kalle.
Ja.
Ja.
Ja, men för jag tänker så här, kan det också vara, du vet, som när man var barn och skulle så här gola ner sitt syskon. Och man berättar hela historien med den här tonen, visst har inte jag gjort något fel?
Nej.
Alltså, jag bajsade upp i toaletten och sen tog jag upp det med en påse och så lurade jag Micke och sparkade på den. Och nu har de slängt ut mig! Att bara, ja, det låter väl ganska rimligt.
Alltså bara själva bilden av att han står med bajs i en påse och bara, vad gör jag nu? Gör jag att man bara, nej men du är inte tillräknelig.
Du, vi hade inte släppt in dig om du hade börjat. Om du hade berättat historien när du fortfarande stod i hallen.
Är du snäll och ställer i hallen och gråter istället?
Oh, är det någon som ropar på dig, Kalle?
Det var ödet.
Ja, fy fan alltså.
Åh, gud. Ja, men det var ändå en bajshistoria som vi fick oss till gangs den här veckan. Och det uppskattar jag.
Ja.
Okej. Okay. Ska jag ta det sista då?
Jajamän.
Mm. Materialar Morgans middagsbjudning.
Gud. Och jag säger verkligen, nu är galenskaparna After Shave med ny show.
Yes. Oh, jävla, den var lång. Ja. Den här historien utspelar sig i en mindre stad i Östergötland. Likt många städer i detta bördiga landskap. Likt många städer i detta bördiga landskap är den lokala fotbollen en tillflyktszon för både barn, ungdomar, småbarnspappor som fortsatt jaga proffsdrömmar och en del kufiska människor som allt som oftast blir materialare. Fotbollen var inte på någon högre nivå, utan de 4 lagen i stan pendlade mellan division 3 och 6. I min klubb hade vi 2 materialare. Den ena var redan då cirka 90 år gammal och nästintill döv, men ännu mer blind. Vi kan kalla honom Egon. För att det nästan är ögon. Som helst. Ryktet gick att han en gång på väg till en bortamatch tog fel avfart på E4-an, insåg sitt misstag, gjorde en U-sväng och körde ner för samma avfart som nu blev en påfart, för att sen låtsas som att inget hänt och var fullständigt oförstående inför ljuden från baksätet. Fy fan vad läskigt!
Gud vad läskigt, ja.
Åh, gud.
De tre spelarna som gjort det vansinniga valet att hoppa in i Egons bil hade en annan syn på det som inträffade. Till en annan bortamatch gjorde Egon en kraftig inbromsning och vejde tvärt på 90-vägen för att skona livet på den ekorrfamilj som var på vägen. Det visade sig dock vara en lövhög. Egon i all ära, men den person vi ska blicka mot nu är en större profil. Vi kan kalla honom Morgan. Morgan är känd i stan och vän med de allra flesta. Han är världens snällaste och vill alla väl. Han brinner för öl, äldre kvinnor och minigolf.
Det låter som jag.
Alltså, ja, verkligen. Ja,
men, jag har ju tävlat i minigolf.
Och äldre kvinnor, va? Ja.
Vi går vidare.
Hallå.
Hallå, ja.
Men allra mest brinner han för kärleken till den klubb där han varit materialare i många år. Det föll sig som så att Morgan ville ge tillbaka något till laget som kämpade så hårt på träningarna och som toppade tabellen efter att halva säsongen var spelad. Han ville anordna en middagsbjudning. Förslaget togs emot med jubel och utan skepsis. Morgan bjöd in laget på middagsbjudning nästkommande lördag. Klok som han var så tänkte han förbereda middagen kvällen innan för att ligga i fas. Sagt och gjort, på fredagskvällen började Morgan tillaga morgondagens middag. Chili con carne.
Yeah.
Mm. Det är ju det receptet som materialare kan.
Ja. Ja.
Lördagen kom och laget trillade in. Det var lite trångt i Morgans lägenhet, men vad gör det när man har öl, gott sällskap och chili con carne?
Mm.
Maten smakade så där enligt min källa, men funkade bara om man tog några klunkar öl efteråt. Det ena ledde såklart till det andra och slutade med en blöt utekväll på stadens krogar. Dagen efter kom rapporter om att samtliga som varit på middagsbjudningen börjat må dåligt under småtimmarna och morgonen och behövt uppsöka den vita tronen för att racerbajsa och kaskadspy. Det var så gammalt ord. Detta hade hållit i sig ett tag för majoriteten oavsett hur mycket alkohol som hade förtärts kvällen innan.
Mm.
Ett detektivarbete påbörjades och det visade sig att Morgans kloka tanke om att laga maten kvällen innan hade stött på vissa logistiska problem.
Nej.
Hans kylskåp var för litet för att rymma maten till alla gästerna. Morgan tog det smarta beslutet att förvara maten på balkongen under natten och fram till nästkommande kväll.
Amen.
För där är det ju svalt. Han hade dock inte reflekterat över att det var högsommarvärme ute, så maten hade stått i gassande sol och 30 grader under hela lördagen fram till middagen. Han behövde inte värma maten innan servering direkt. Punkt, punkt, punkt.
Men...
Oh, usch, det är så äckligt med en chili con carne just också.
Ja, ja, att den står där
och... Jag kan receptet på hans chili con carne.
Ja. Ja.
Det är köttfärs, ju, krossade tomater, Heinz chilisås och några burkar vita bönor.
Yep.
Ja. Så det får man en formfranska och öl.
Och där sen glömmer han ju att salta.
Ja,
det är framförallt att smaka av.
Och så en gul lök han har skurit med en yxa.
Ja, det kan hända, ja. Han har liksom inte gått förbi med spiskumminen. Han vill inte ha någon jävla Mexikosmak på.
Nej. Det är kabojsagryta det här. Det är en riktig kabojsagryta.
Grejen är att han har ju stekt löken och köttfärsen samtidigt inför liten panna. Så inget har fått färg.
Nej, just det.
Nej.
Han har stekt överhuvudtaget.
Ja, han kan också bara hällt i allt i en gryta och låta det koka i tomatsås.
Han har jonkat upp
det. Det är chili con carne.
Ja.
Ja, fy fan. Okej, ska vi gå igenom vad vi har?
Ja, den var klar där. Den var klar.
Jaha, men den är slut.
Mm.
Just det. Ja, det ska vi göra. Jag börjar då. Jag hade den där roliga bruksortskajsersöse.
Just det.
Ja.
Som mannen med skiftnyckeln. Den var lång. Ja. Sen hade jag blandsaft också.
Fruktansvärd.
Ja, och sen ett kallt kalas. Då man i frysboxen. Eller
just det. Mm. Jag hade överklassens kratta, alltså Urban och helikopter. Vågat vädersläpp, hon som sket i en bil. Och Mr. Surprise, han som bajsade stopp i en toalett.
Just det.
Just det. Jag hade då att mörda eller inte mörda, det är frågan. Domestic violence. Sen har jag det våras för polisen om polistillslaget på Öland och eller Gotland.
Ja.
Och sen
Öland och eller hela Gotland.
Det kanske hände samtidigt.
Ja.
We don't know. Och sen hade jag då material av Morgans middagsbjudning.
Ja.
Vad heter det? Men jag tycker att Fis-Åsa är den som måste vinna det här.
Ja, den var ju
tycker ni, men du sa, men nej, du sa att du hade hört den förut. Det är det som
nej, men det är fortfarande den bästa historien jag vet. Och jag tror inte att den är liksom vandringssägaren. Och jag tror liksom inte att det här inte var sant. Det här är alltså en historia vi kan nu använda i hela samhället för att förankra.
Just
this
det.
Happened.
Det är ju smart att ta sådana som man, som man misstänker är lite vandringssägen.
Mm.
För att då...
För här har vi en.
Ja, men att det här, den är sann. Det är ju liksom min polare.
Det var ju Åsa.
Så den funkar.
Ja.
Jag älskade verkligen både Lövblåsen och Kajsa Söse.
Mm.
Men jag tror fan, jag garvade ändå mycket, mycket mer åt Åsa. Alltså.
Den är också så kort och snärtig.
Ja, ja, men den är nästan perfekt. För man tänker bara att hon ska bajsa ner sig.
Ja.
Jag lägger bara min röst på Kajsa och Söse. Det är den starkaste start vi någonsin har haft. För att det, är liksom, det var som en lång...
Ja, den är också jävligt bra.
Men det är min
jag
röst.
Jag hade lite tur när jag läste den också att jag råkade läsa rätt ganska många gånger i sig.
Det är klart jag ska spela in. Ja, men jag kan också ställa mig bakom Kajsa och Söse. Det ska jag inte säga att jag inte...
Ja, men jag tycker det så behöver inte... Vi var ju helt överens.
Nej, det var inte det jag gjorde. Jag hade sagt emot annars. Men jag tycker faktiskt att den var på en klar andra plats.
Ja, men för att visa vart vi står i det här med huruvida man ska skicka in eller inte en eventuell vandringssägen, så tar jag också Åsa. Vi vill ha in dem.
Ja.
Är det någonstans... I någon podd de ska vara så är det den här.
Ja.
Åsa, tycker jag.
Ja.
Pruttåsa i prutt och skrik.
Kan du gå med på Åsa, Nils?
Ja, ni försvann lite. Det var någon som ringde på andra linjen. Men så att, alltså, ni två, det är två mot en. Det är ingen snack om saken.
Ja.
Då kör vi. Det blir Åsa.
Grattis,
det blir,
alltså, Åsa. Historie nummer 5. Pruttåsa. Jag är nummer 2 uppläsare.
Det var du som läste upp den. Just det.
Ja, jag läste det så bra så att man trodde att det var Johanna.
Ja, faktiskt.
Ja, men den är bizarr. Den får vi sprida vitt och brett över vårt avlånga land.
Ja.
Absolut. Och har ni historier som är bättre än Pruttåsa, så gör ni så att ni skickar dem till kafferepet@underproduktion.se. Och då kommer de till vår kära redaktör Malva, som vi tycker om så himla, himla mycket.
Just det. Och är ni intresserade av att höra liksom en känd humorists olika stories?
Mm.
Då ska man bli prenumerant på underproduktion.se/cigarrummet. Där är det alltså vi som intervjuar en komiker, en kompis till oss då, som har massa stories från sitt liv.
Som en gång i månaden släpper vi. Vi släppte i onsdags med Kristoffer Appelqvist.
Just det.
Toppen program blev det.
Det blev det verkligen. Och hör gärna av er på våra sociala medier med önskemål om komiker som ni vill, som ni tror har riktigt goa stories.
Ja.
Yes.
Det finns på Instagram, de flesta av oss.
Ja.
Ja.
Och så vidare.
Ja. Och sen måste vi tacka vår klippare Daniel Allemark på One Touch Edit också, som är otrolig med saxen och hjälper oss när vi har tekniska problem. Tack Daniel.
Okay. Tack så mycket.
Men hörni, ha en trevlig helg. Tack för den här veckan.
Du, detsamma.
Detsamma.
Ses snart.
Hej.
Hej.